Varmt välkomna till Parken Södra och ett nytt avsnitt. Det känns alltid lika kul att vara här. Mitt namn är Mirza Tule för er som inte vet. Och vi har med oss två minst lika stora stjärnor, om inte ännu större stjärnor måste vi ändå säga. Hazem Shamo som vanligt och en ny gäst, Hamoudi Albumnagila. Uttalar jag rätt eller?
Ja, helt rätt, helt rätt.
Häftigt, häftigt. Jag var lite orolig för att jag skulle uttala fel. Jag ville ändå, du vet, få in den här arabiskan, men idag lyckades jag. Välkommen i alla fall.
Den är godkänd.
Eller hur? Ja. Bara, kolla, han ska börja. Vi har inte ens börjat. Han lägger dem där.
Det var helt rätt. Det var helt rätt.
Ja. Hamoudi. Det var den här extra lilla.
Först och främst, Hamoudi, berätta lite för tittarna som inte har någon aning. Vem är du egentligen?
Jag heter Hamoudi, som Mirza sa nyss. 20 år gammal. Älskar fotboll jättemycket. Älskar Barca jättemycket. Och har alltid gillat det här och fokusera extra mycket på spel. Det är inte bara resultat för mig, utan vi ska köra bra för att vinna. Vinner vi 1-0 med en dålig insats eller 5-0 med en dålig insats, det blir inte lika kul för mig. Jag vet inte om Hazem tycker detsamma, men
vi ska gå in i djupet på det där snart.
Vi går in i djupet, men nej, jag kör futsal annars. Jobbar, har en förening med en vän, jobbar mycket med barn. Mycket läsning och aktiviteter för dem. Det är lite kort sagt.
Och inte bara kort sagt, det är ganska viktiga samhällsinsatser ni gör. Kan du berätta mer om den här läsningen? Mm. För det tror jag fler är nyfikna på.
Vi håller en läsning en gång i veckan, en träff med elever från Borsmåsskolan nu. Vi har lyckats få ett samarbete med dem efter att vi gjorde ett bra arbete med några av deras elever. Så nej, men det är inte svårare än så. Vi sitter i 1,5 timme, läser i kanske 30 minuter och diskuterar samtidigt mycket om själva boken. Sen fikar vi tillsammans, umgås. Sen hämtar vi en lokalförening som vi testar på någon olika. Alltså, det blir alltid olika sporter. Det kan vara fys ibland. Kanske.
Ja, riktigt kul faktiskt ändå, ja, får man säga. Men, varierande också för dem. Jag tycker det är viktigt för dem att än bara sitta still. Får ju just göra något annat än lyssna och sånt. De även läsa sin röra på sig samtidigt.
Ja, så ja, ni gör jättebra jobb. Vi försöker hitta en förening som passar dem så de kan sysselsätta sig med det istället för att härja runt eller sitta hemma och spela bara. Mm. Så det är bara det.
Yes, som sagt. Och vill man följa Hamoudi och resan så föreslår jag er att följa i första hand Kunskapens hus på Instagram. Vi kommer lägga upp här i klippet. Så passa på verkligen att följa det fantastiska arbetet som inte bara Hamoudi och grabbarna gör. Ibland att aktiva drömmar. Mm. Följ också aktiva drömmar på Instagram. Utan även, jag skulle även säga, följ Kunskapens hus, följ aktiva drömmar. Och shoutout till er och även Marco Briones som vi också måste ge en jättestor shoutout till. Alltså Marco Briones har ju varit till stor hjälp för Parken Södra långt innan vi byggde den här studion, och jag tänker att människor som Marco och Hamoudi är verkligen viktiga för, skulle säga, inte bara samhället i Norrköping utan Sverige. Vi behöver verkligen integrera ungdomar ännu mer nu i de här oroliga tiderna, inte minst i Norrköping. Mm. Så alltså, ni gör en fantastisk insats, och jag vet också att Hamoudi är en stor supporter till oss, vilket också som sagt hedrar. Och det som är roligt, Hamoudi, är att vi kommer prata mycket Barcelona. Jag tror det kommer beröra många, hoppas vi. Och egentligen, innan vi bara går in på själva Barca-spåret, så kan vi bara ta lite kort brief till alla tittare. Xavi har ju meddelat så sent som idag att han stannar. Det har varit egentligen snack i princip hela säsongen om att Xavi kommer lämna efter i år. Och resultaten har varit lite till och från. Men nu kommer den här helomvändningen. Han har gjort en rejäl 360. Xavi stannar. Och innan jag kommer med min åsikt så vill man ändå höra er två som är Barca-supporters. Men om vi börjar med vår gäst Hamoudi Hazem. Hur ser du på det här att Xavi väljer att stanna i klubben?
För min del är det det perfekta valet för klubben. För att han har börjat en process nu med de unga spelarna som jag och du snackade om förut. Men jag visste att han skulle stanna. Jag kände på mig att han inte skulle lämna. Han skulle inte lämna allting bakom sig bara så där. Sen gick det jättebra när han meddelade att han skulle sluta. Vi vann några matcher i rad och det var bra spel. Kubarsi fick komma in mer i spelet. Och där såg man ändå att det är inte fel på han, utan det är fel på spelarna, själva organisationen. Det är mycket. Och visst har han vissa fel, Xavi, men vi kan inte glömma att det är hans första klubb i Europa. Han har kommit från El Sadd i Qatar, och kan inte säga att han gör det bra, för det är ändå Barca, de ska alltid vara på topp, men han kom, tog över efter Koeman, nionde plats, kommer tvåa, säsongen därpå, vinner ligan. Så han har gjort det han ska göra, men han behöver förbättra, för min del, val av spelare. Att Lewandowski, okej, han presterar inte i 2-3 matcher. Då får han sitta, då får han känna att okej, det är inte bara att du heter Lewandowski och du får spela, utan prestera lite, som han gjorde mot Real. Lewandowski var skugga hela matchen. Han bytte ut han. Och där visste jag ändå, okej, han har personligheten och det är bra för oss Barca-fans och för klubben att han stannar.
Jag ser både gott och ont att det är bra att Xavi är kvar. Självklart fantastiskt det han har gjort just nu. Han är på väg någonstans i sin karriär också, Xavi. Framförallt med att satsa på just unga spelare. Men jag tror att det kommer bli fortfarande att man vill ha ut Xavi till nästa år. Det kommer bli den här snacket igen, för att det som du är inne på, det är inte Xavis fel, utan det är spelarna. Om inte spelarna lever upp till förväntningarna, då är det Xavi som får rycka ut först. För det är alltid honom man kommer klaga på. Och han är ju tyvärr inte, alltså han har inte erfarenhet ute i Europa. Han har fått nu Champions League, komma till kvartfinal. Kollar man året innan, man åker ju ganska tidigt i Champions League. Så att jag hade kunnat tänka mig se någon förändring. Se någon annan än Xavi. Men vi får se. Vi får se om Xavi lyckas nu vända på hela och få till även Lewandowski också. Visst, Lewandowski har inte presterat, men jag tror man har ingen annan anfallare. Särskilt nu när han byter formation, han byter spelidén till just kontringsspel. Vilket är normalt just nu i fotbollsvärlden också. Att det är många lagföreningar som börjar spela mer kontringsfotboll. Även de här lagen som är vana att passa. Så Xavi har bytt lite nu filosofi. Det ser man de senaste två matcherna. Det har gett resultat. Lewandowski har blivit en viktig del i det. För han skrämmer ändå många försvarare. Med sin liksom kroppsstorlek och mottagning. Men ja, jag kan hålla med att han inte levt upp till exakt de förväntningar man har haft på honom.
Får jag flicka in där och lägga en kommentar? Barcas fotbollsidentitet, det vet alla om vad det är. Det kom redan från Cruyff upp till Guardiola, sen vidare till Luis Enrique. Lite sämre med de här andra tränarna, men vi har kvar identiteten och den ska inte ändras. Att Barca går på kontringsspel, det är det sista alla Barca-fans vill se. Okay,
men det måste ske någonstans ändring, annars är man lätt läst. Ser man i pressspelet när man blir pressad, alltså det går inte att passa sig ur alltid. Tyvärr, vi straffar oss själva genom att passa en dålig pass.
Jag förstår vad du menar där, men vi märkte ganska snabbt. Barca körde jättelågt. Alltså det var skrämmande lågt att köra så här mot PSG på hemmaplan. Du ledde med ett mål. Vi får en chans, Lamine Yamal, han gör sin magi. Vi gör ett mål. Men bra att vi kör så lågt, men om man börjar en match så lågt, sen börjar de gå upp lite Barca efter målet. Araujo tappar position, där kommer misstagen och det är där Barca är världens sämsta lag på att försvara. Det kan jag lätt säga. Barcas försvar, ja.
Men det är också Xavis fel där, att man vågar gå upp. Alltså du leder, du ska vara spela bekvämt. Kollar man under Peps Guardiolas tid, när man ledde, även liksom Luis Enrique, när man ledde matchen, då var det man drog ner tempot. Man drog ner, man ville ha den här bollen innehavet. Låta motståndarlaget springa. Vara jobbiga. Men nu är det helt tvärtom. Nu är det så här, vi leder, skitsamma, kör på, fortsätt ånga på, jaga fler mål. Men vi sätter inte våra chanser. Vad händer? Vi hamnar efter. Och vi är ju tyvärr alltså, de dåligaste på att sätta både våra chanser men även försvar också.
Det är där erfarenheten kommer från Xavi och flera andra tränare. Jag tror till nästa gång om man leder med ett mål eller vad än det är, jag tror inte han kommer köra så lågt. För i slutet av ändan, det är Barca. Vår identitet ska inte förändras för att vi leder med 1-0 eller om det är 0-0. Utan oavsett vem vi möter, hur svår matchen än är, på vems plan det är. Vi ska hålla kvar i vår identitet, och det är att hålla i boll. Bygga upp spelet från målvakt till försvararna. Mitten kommer och möter. Det som Guardiola säger, Barsas, jag tror han sa om Barsa eller generellt om fotboll. Bästa sättet att försvara, det är att hålla i boll och anfalla.
Men jag får jag flika in här lite som neutral i det här sammanhanget. Är det inte lite för tidigt att prata om ändring av spel? Det du pratar här om, det här med omställningsspel. Men jag skulle nästan vilja säga att jag tror bara att Xavi ska bygga vidare på det här. Alltså, och då menar jag inte att Barca ska bli mer kontringsorienterad, utan snarare att okej, vilka pusselbitar bör man lyfta? Jag tror Hamoudi är helt inne på rätt spår. Nu är det kanske dags att börja titta på en ersättare till Lewandowski. Han fyller 36 i år. Alltså killen blir inte yngre. Och jag menar, ska Barcelona, det här är ju en klubb som ska kämpa om att vinna tripplar varje år. Mm. Och jag menar, det är ju den standarden alla är vana vid som hejar på Barcelona. Och då är det klart att hur bra man har visat att man kan vara, så räcker det inte. Alltså det är ju det är en sak om man hejar på Arsenal till exempel. Jag som supporter är jättenöjd med den här säsongen, oavsett om det innebär att det blir noll titlar. Men där kan inte Barca vara i förväntningarna. Utan Barcelona är en klubb som, vinner man inte titlar, då är det ett fiaskoår. Säga vad man vill om det. Jag tror det här var ett jättebra beslut. Jag är mer så här, en fråga jag vill ställa till er. Varför tror ni Xavi från början ville lämna överhuvudtaget? Vad tänker ni?
Kör på. Ja. Du kan få börja.
Jag sa det till dig, Mirza, förut. Det som Barca är både bra och dåliga på, det är våra legender som vi har. Nu snackar vi Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets, Jordi Alba, Sergio Roberto. Det är de här som är både födda, uppvuxna i Katalonien. Det blir alltså, om du åker ner till Barcelona nu och frågar om Sergio Roberto, för de är världens bästa mittfältare. Men det är inte för att han gjorde det här målet mot PSG, utan det är för att han har tagit upp sig från skolan. Han är katalan, han står upp för det, för de vill bli självständiga. Och alla Barca-spelare som är från skolan och
uppåt hela vägen.
Uppåt, ja, oavsett om de kommer från därifrån eller från ett annat ställe. Det blir till slut att Katalonien för mig är viktigast. Barca Katalonien för mig är viktigast. Och Xavi, där tänkte han mest för både för sin skull och mest för Barcas skull. För när han sa beslutet om att lämna, det gick inte så bra för Barca. I princip hela den här säsongen har inte gått så bra, men det gick inte så bra. Och jag tror att han ville visa sin kärlek till klubben, att okej, det är dags för förändring. Det är fel på mig. Jag kan inte vara kvar. Men vi märkte det ganska snabbt. Alltså när han meddelade där, spelarna kom med en annan mentalitet i matcherna. Det blev mer krig på plan. Och vi kom med bra resultat. Sen vi förlorar mot PSG. Det är misstag vi förlorar på. Real-matchen senast, det var så många
katastrof.
Passningsmisstag.
Ni ska inte prata om domarna.
Säger domaren. Kolla, han är... han,
nej, men... jag tror han valde att lämna det för att han älskar klubben. Han älskar landet. Han älskar staden han bor i. Han älskar kulturen. Och han vill inte bli den som Koman har blivit nu.
Jag tror mer på att han vill avsluta det ändå fint. Jag tror han känner på att nästa år är hans år. Som tränare. Nästa år kommer han lyckas bättre. Nu har han fått mer kött på benen. Nu vet han mer. Och nu att man också även når upp till 1,1. Och att man kan börja värva spelare dessutom. Det har varit mycket snack om det nu. Senaste tiden att man håller på.
Förlåt att jag avbryter. Vad är 1,1 för oss som inte har koll på det här?
Det här är just i Spanien. Man har en begränsning på löner och sånt. Hur mycket man kan betala till spelare. Men även hur mycket man kan värva in. Och sen är det en intäkt som man måste ha i föreningen.
Fair play,
precis. Det är mycket fair play det här. Når du inte upp till den, då är du liksom kör. Du kan inte värva vilka spelare du vill. För då uppnår du, då går du över gränsen för budgeten. För antal, just mycket betalning man kan göra och sånt. Så nu börjar man prata om att man uppnår det. Plus, jag tror också att Camp Nou, nya Camp Nou, jag tror han vill uppleva det med. Jag tror han vill också gå dit och känna att nu är vi större publik, spela framför dem. Och framförallt unga spelare som börjar visa framfötter. Ni pratar om Lewandowski är slut. Jag tror inte han är slut. Jag tror han kommer hjälpa de här unga spelarna ganska bra till nästa år. Jag tror han har ett år till i sig innan han kan börja tacka för sig och lämna Barca.
Alltså jag menar inte att han är slut. Jag säger bara att man måste titta på en framtid efter Lewandowski. Det var mer där som var min poäng. Sen delar jag helt uppfattning med Camp Nou. Jag tror att det är en jätteviktig faktor i sammanhanget. För att bara det här att Barca inte är hemma.
Alltså det påverkar.
Säga vad man vill, men jag tror det påverkar för fans. Det påverkar för spelare. Alltså det här med att man inte är på Camp Nou. Det är så stor skillnad. Jag kan tänka mig att det är så många hemmapoäng som Barca har tappat för att man inte har trycket på Camp Nou.
Men, ja. Du kan tänka så här, Mirza. Från att gå till, jag vet inte vad man säger, average publiksiffra. Det var någonstans mellan, jag vet inte om jag har fel, 70...
Man gick från 77 000. Från 77 000 till 50 till 45.
Alltså det högsta för Camp Nou, det är någonstans 99. Så det var alltså 77 000 på varje match, oavsett om det är viktigt eller oviktigt. Sen komma till den här Montjuic-planen. Jag hatar sådana fotbollsplan, du vet. När publiken är så långt ifrån, det är...
Katastrof, ärligt talat.
Alltså, vi gör ett mål, de springer 7 kilometer för att komma nära publiken.
No.
Det förstör lite för...
känslan. Jag tror atmosfären, alltså... För er som inte har varit i Barca, alltså Camp Nou, då, alltså det är magiskt. Alltså bara prata om det, man får gås ut av det. För att det är verkligen, alltså känslan där, det trycket, du är nära i spelet. Även om du sitter stolen längst upp, du ser fortfarande matchen. Visst, det är små figurer som springer kanske runt, men det är en upplevelse. Alltså. Bara ljudet, bara trycket, 77 personer som tittar. Det är inte som en allsvenska match där det är knappt 4-5 tusen på vissa matcher. Utan vi pratar om 10 gånger det där, alltså.
Hazen kommer få de allsvenska fansen på sig. Du vet, de har gått in i mig. De kommer gå in i dig med, Hazen. Du vet att det är heligt att kritisera allsvenska support. Alltså du bryter mot allemansrätten, som man säger i Sverige. Det här får du leva med. Men vi kommer prata svensk supporterskap.
Svenska supportrar, alltså det går inte. Det går inte, ärligt. Du kan inte jämföra en Friends Arena. Alltså en svensk fotbollsmatch. Det är knappt att det är 30 personer som går och tittar på svenska landslaget. Det går inte.
Ja, men du kan inte, alltså, nej, jag menar inte landslaget, men jag menar AIK bara allsvenskan. Det var då AIK är ju bra fans.
Nej. Hammarby har bäst.
Alltså om du tycker, alltså Barca har inte de här fansen som är huliganer eller om man säger så, för de huliganerna i Barca har blivit utslängda från La Porte, tror jag, för länge sedan.
Ja. Ja.
Men
när Maradona bråkade, det var den tiden.
Det är mest Barcas fans i Camp Nou, det är tittande fans
och hejande.
De fansen vi har är lite hejande. Det är det som stör mig lite. Men allsvenskans fans som vi har här i Sverige, det är hejande fans. Så där får de ändå. Alltså oavsett om de är några eller hur många de är.
Fan, 3000, snälla.
Det är hejande fans. Alltså 3000 kan låta mer än, förstå mig rätt nu, men mer än 77 som bara kollar och klappar när man gör ett mål.
Alltså gudarna ska veta en sak. Jag har haft mina beefs med svenska supportrar på TikTok, men jag lovar, det är inte många länder i Europa som har så bra fans som Sverige. Alltså det engagemanget, det drivet, den kärleken för sin förening. Alltså den är nästan på en nivå som att man blir avundsjuk. Man tänker, varför kan inte jag älska en klubb så här mycket? Det är klart jag älskar Arsenal, men jag är inte från London. Men nej, tänk dig de här som hejar på AIK, Hammarby, Djurgården och alla egentligen klubbar i Sverige. Alltså det är unikt i svensk fotboll. Jag måste ändå, det måste man ändå ge de allsvenska fansen. Den atmosfären, 30 000 på Tele2 Arena, Bayern, alltså kan möta Sirius, förstår ni? Det är så här, helt sjukt om ni tänker efter. Det är ju större, alltså Hammarby har bättre publiksnitt än många lag i Serie A. Och bara där...
Därför de är bäst när det kommer till publik.
Ja, men nu nämnde jag bara Bayern som exempel. Det är inte så att AIK är mycket sämre. Djurgården är inte mycket sämre. Då har jag inte ens nämnt IFK Göteborg som... Herregud, hur mycket de stötte IFK Göteborg förra året när de var så kassa som de var. Så att jag menar, den läktarkulturen vi har i Sverige och kontra europeisk, alltså vi ligger väldigt bra till.
Ett exempel nu, IFK möter ju Elfsborg. Det är några på planen, men jag såg tifot innan matchen. Så om du tänker efter, det är sinnessjukt. Mm. Europeisk fotboll, vi ser tifos bara när det är kanske
derbymatcher,
sådana matcher. IFK, nu pratar vi IFK, deras plan, det är, vad är det, max 14 000 tror jag.
15 sen tror jag högst.
Men på kurva är det ändå värsta tifot och nästan fullsatt. Så det som är bra i allsvenskan, det är att de är hejande fans. De är inte tittande. Som i Barca, tyvärr.
Barca, vissa matcher är de väldigt
men pratar alltså, vi om stora Hazen, matcher. Hazen kan inte släppa
nej,
det.
Nej. Alltså jag ska vara ärlig, nej, jag håller med honom faktiskt att Barca har ju mest tittande, men det är inte konstigt heller. Fan, hälften av publiken är ju, ursäkta, men det är typ kineser och alla som inte kan spanska.
Ja, men det här är ju globaliseringen. Fotbollen har ju blivit en globaliserad sport. Hela världen är globaliserad. Det är bara att kolla Premier League, herregud. Hur många...
Alltså, men det är engelska fortfarande. Du kan prata engelska och skriga, men vad fan, många kan spanska.
Fast helt ärligt tycker jag, om nu ska prata det folkliga, alltså så här, vi vanliga arbetarklassmänniskor, säger vi det, om vi nu ska kalla oss det. Alltså till exempel, åker du till Barcelona, du kan fortfarande i teorin köpa en biljett utanför arenan. Ja, det kan du absolut göra i Italien. England, mission impossible. Alltså det är jättesvårt. Ja. Och redan där så tycker jag att det lilla vackra är fortfarande kvar inom den internationella fotbollen. Att du kan köpa av någon så här, någon medlem som vill bli av med sin biljett så här, Barca möter Celta Vigo eller vad det nu är. Förstår ni?
Frankfurt. Jag fattar inte vad de gör. Det säger ganska mycket. Alltså om Barca supporter, ärligt talat. Att man säljer sin biljett för att man är sur på styrelsen. Vad fan, går dit och heja på laget. Du är där för klubbmärket, du är inte där för styrelsen.
Men det känns ändå som att tiderna där Barca behövde hyra ut Camp Nou för bröllop, det är väl förbi, eller?
Nej, det finns ännu
inte. Det är fortfarande ett problem.
Det är problem.
Vi behöver få in pengar.
Det Hazen, förlåt, var inne på förut med det här 1,1 fair play-grejen och så, när det gäller att värva in spelare. Där vi Barca-fans måste veta att vi kommer förlora.
Vi är gadda där.
Nej, men seriöst, men vi kommer förlora antingen Araujo, De Jong eller någon stor spelare för att uppnå den här 1,1. Och det
till er som är alla Barca supportrar där, om vi inte ska tappa våra spelare, snälla, gör bröllop i Barca.
Ja, gör bröllop.
Men ni vet att man donera kan
donera till Parque Södra.
Men precis, du vet att man kan göra i de flesta planerna i Europa. I Madrid går det också att göra bröllop.
Men varför väljer man att göra det? Varför vill man ha bröllop på en fotbollsarena?
Känslan, tror jag. Man kommer ihåg bättre liksom, att här, det var något stort.
Men tror ni att syrianer i Sverige vet det här?
Ska vi skicka dem dit eller?
Nej, men det handlar ju om att om du gillar nu Arsenal så mycket, skulle det betyda mer för dig att göra bröllopet i arenan eller kanske i någon lokal du hyr?
Men
det är mer häftigt. Det är mer häftigt.
Alltså, ärligt nu, om jag skulle gifta mig på Emirates Stadium, alltså det skulle ändå vara så här, ärligt, och jag är på en arena för 60 000 pers. Jag får dit ett riktigt bra bröllop om jag har tur.
13.
Om man inte har så här råttor i sitt umgänge, ni vet. Då ett riktigt bra bröllop skulle jag få dit 600 pers. Och då ser det helt plötsligt ganska dåligt ut. Och ha så här en astom arena och ska ha bröllop på en. Ja, men tänk er själva, det ska ändå vara.
Men bro, du fyller ju inte platserna, utan du fyller ju själva planen.
Men det spelar ingen roll, det är ju platserna, de tomma platserna som syns. Är det inte det vi pratar om, eller?
Vi lägger fejkgubbar bara, det gör inget. Målare varje. Ser det som att det ligger, det var någon förening i häromdagen, tror jag. Det var inte för länge sedan, eller kanske någon år tillbaka sedan. Då hade de lagt bara, när det var så här corona, de hade ju fyllt på bara så här varje arena med låtsasgubbar och sånt.
Ja, men alltså, det var ändå, förresten, det måste vi ändå prata om lite sen. Alltså det här med pandemifotbollen, vet ni vad man saknar mest? Att höra spelarna. Mm. Alltså det var ändå, när de svor och så här. Alltså då kändes ändå fotbollen verklig på ett sätt, även fast, alltså man saknar inte pandemin, herregud, men man saknar ändå att höra skitsnacket. Vad tänker ni?
Det gör man faktiskt. Jag tänker säga framförallt att man hör det, ser inte du, det blir konstigt för även spelarna att man hör varandra själv säga, oj, nu står jag det här, oj shit. Vanligtvis kanske de inte hör vad de säger till varandra, för de är ju så mycket, alltså tekniskt såhär, det här ska du göra, det här ska sitta i huvudet, bakhuvudet liksom. Du ska kunna blunda och passa en boll till spelaren, för du vet att han ska ta den löpningen. Men nu, alla hör, säger du pratar spanska, så de hör ju. Så att det...
Jag kommer ihåg när Kulusevski spelade för Juve under pandemin. Alltså, när man hörde hans orten, är ni mamma bre?
Nej, men det var ju kul att lyssna på dem, men samtidigt, du vet, känslan är det fans, det är något annat. Det är som att man inte ens kollar på matchen.
Jag tror det var en mardröm för alla klubbar. Pandemin slog alla hårt. Alltså, det ska man också säga.
Ja, Barça och om någon klubb led väl jättetungt. Vår kära vän Bartomeu.
Jag vet inte vad han gör den här tiden.
Han lever i exil. Han vågar inte vistas i Katalonien längre.
Han får inte. Jag tror, han har bett om att få komma ut och prata. Jag tror inte han kommer få göra det. Ärligt talat, jag tror minst...
Men vad ska han prata om? Det är inte ens hans fördel, tror jag inte.
Nej. De kommer göra som i Irak, kasta skor på honom. Det. Toffle bara här. Vad ska han göra?
Jag tänker så här, grabbar.
Vi tappar en av bästa spelarna i världen tack vare honom. Det är klart... Jag hade kastat skor på honom, ärligt talat.
Tofflor, bror. Tofflor.
Allt som hon har på fötterna, det är bara vush.
inte en toffla, bror.
Jag lovar alltså det.
För att runda av Barca-diskussionen som jag tycker är jätteintressant. Vad tror vi om framtiden då? Vi har pratat en hel del om framtiden egentligen. Vi har pratat dåtid och vad som har lett till där vi är. Vi har ju ett Real Madrid, alltså, för nu måste vi ändå prata runt Barca. Vad är det Barca konkurrerar med? Och någonstans, alltså Girona kommer aldrig göra en så här bra säsong igen. Så redan här kanske Barca kan plocka billigt, tänker jag kanske. Sälja dyrt, värva billigt. Det alternativet tänker jag dels på. Real Madrid, vad tror vi kring deras framtid? Jag tänker att Ancelotti kommer stanna en säsong till. Sen tror jag att Real Madrid går för Xabi Alonso. Det är vad jag tror att Real Madrid har på sin radar. Vad kan Barca göra nästa säsong för att vinna ligan eller till och med kanske vinna en dubbel eller till och med en trippel? Alltså, vad är nästa steg nu i utvecklingen? Nu är Xavi kvar. Vad vill ni se?
Champions League. Det där. Jag skiter i
det
ligan.
Det roliga var jag gjorde talat, värsta jag överläggningen. Det är svåra på det.
Champions League.
Ärligt talat. Alltså, nej, jag tror det kommer bli helt annorlunda till nästa år. Självklart att vi ska gå för trippeln. Allt är i våra egna händer. Du pratar om konkurrens. Jag tror vi konkurrerar mer mot oss själva i detta fall. Visst, sen kommer ju de här rivalerna. Real, Atletico Madrid, Atletico Bilbao. Girona kommer inte lyckas igen. Det kan jag säga, det är kört för dem. Många av deras spelare kommer lämna. Göra större namn för sig själva. Men för Barcas del, jag tror unga spelarna kommer börja nu ta för sig ännu mer. Nu har de sett en öppning att Xavi ger dem möjligheten. Fler hungriga spelare kommer komma in. Med hjälp av veteraner så kommer det här bli kanonbra.
Bara innan Hamoudi fortsätter. Vi måste ändå prata lite Girona. Tror ni inte ändå att vissa spelare vill vara kvar i och med att de kanske når Champions League? Eller vad tänker ni?
Det kommer nog bli svårt att hålla kvar. Bara de trogna kommer stanna kvar. De som verkligen spelar för Girona och inte för pengar och större klubb. Har du drömmar att spela i City? Kommer City rika i dig? Kommer Real Madrid rika i dig? Kommer Barca? Jag tror många hade sagt i framtiden. Det här är bara ett år. Vi är med i Champions League. Nästa år kommer inte få den här chansen. Barca kommer inte ringa varje dag. Real kommer inte ringa varje dag. Vi går dit. Även om jag blir bänkspelare där. De ringer inte. Kolla många spelare som har kommit in till Barca. Framförallt stora namn, stjärnor. Men de har inte varit där och suttit på bänk för att det är Barca. Så att, jag tror det är sånt som påverkar mycket. Jag vet inte vad Hamoudi säger.
Nej, men vi får inte glömma att mer än hälften också är spelare som tillhör City. Mm. Vet om ni vet om det, men jo. Många av dem tillhör City. Och
samma ägare,
men många av dem är, jag tror, på lån eller någonting från City till Girona. Det ryktas ju redan nu att till exempel Savio, deras vänsterytter eller högerytter, ryktas till City. Deras högerback ryktas till Real. Inne mittfältaren Eric Garcia tror jag ryktas till Barca.
Han är ju lånad dit, så att han kommer inte komma tillbaka.
Från Barca? Nej.
Han var utlånad till... Ja, för att han blev utlånad till Girona.
Inte från Barca, nej.
Jo.
Du är tosiklar, bror.
Garcias? Nej, han är visst...
Du snackar om mittbacken.
Du pratar om... Ja, då. Då är en annan sak. Ja, då.
Men jag måste...
Inne mittfältaren, ja. Då, det är en annan sak.
Om jag får flicka in här... Men vi måste ju ändå ha ett sidospår i den här Barca-avslutningen på diskussionen. Alltså City. Herregud, vad de producerar spelare. Och nu pratar vi spelare som inte ens tillhör klubben. Kolla bara Cole Palmer. Alltså Cole Palmer har ju räddat Chelsea helt själv, känns som. Vi pratar om, och det är ju en spelare som man ändå får säga inte platsade i City, vilket gjorde att han lämnade. Och nu Girona som egentligen är lite farmarlag till City. Ja, men det liksom säger inte lite det här om det här arvet som Barcelona har gett. För det är ändå, är inte Chichi Bergerichtainen, inte han i City nu och jobbar med ungdomsverksamheten och hela klubbstrukturen. Vi har ju Pep som har gjort det, liksom, som har skapat den här dynastin. Alltså, jag tänker, hur ska Barca nå tillbaka? Vad tänker ni?
Först och främst, det är Xavi vi måste satsa på. Alltså är det någon, i alla fall jag tror på det, Xavi. Jag tror på honom. Sen det är ganska synd att vi förlorade Pep 2012. Vi hade önskat en Sir Alex Ferguson i Barca. Mm. Men man kan inte det. Pep har sagt det många gånger. I Barca går det inte. Oavsett om du gör 19 bra säsonger, en dålig säsong. De kommer glömma allt. De vill alltid ha titlar. Och det är det som gör det svårt för tränarna som kommer till Barca. Sen får vi inte glömma. Alltså Barca, de började ju inte från Pep heller, utan nej. Det är långt innan. Vi snackar ju om Cruyff. Han har en stor betydelse för Barca. City är bra, det är att de aldrig är typ. Alltså de
jobbar långsiktigt.
De jobbar långsiktigt, och det är det som har fått dem att bli vad de är idag. Alltså all kredd till Pep, visst. Men de som jobbar bakom Pep, jag tror att de gör ett jättebra arbete. Jag har inte så mycket koll, men det jag vet är att jag tror att de gör ett bra arbete. Och man märker ju nu, alltså Cole Palmer som du var inne på, jag läste häromdagen att Pep fick frågan om varför du släppte iväg honom. Pep sa att det jag har för alla mina spelare, vill du stanna, vill du inte stanna,
tack och hej.
Men han sa själv att han visste vad Cole Palmer kunde ge. Samtidigt kommer vi in här på Foden, Palmer, Bernardo Silva. Det blir för mycket vänsterfotade. Det blir för mycket spelare som har kanske samma spelstil. Jag kanske är inne fel nu, men...
Det ställer till också. Vill man spela, då måste man flytta på sig. Pep är ju så. Han vill ha de bästa. Är du inte den bästa, gör du inte bättre än din konkurrens, då är du liksom... Då får du inte platsen. Du får inte spela. Mm. Och jag tycker så gjorde han rätt val att lämna City. För jag tror han hade haft svårt att spela under Pep. Han hade inte fått så mycket speltid som han hade velat ha, som han får nu i Chelsea. Och han gör ju bra ifrån sig.
Ja.
Sen, vi är inne på samarbete mellan Girona och City. Jag tror det också spelar jättemycket roll. Kombinera spansk fotboll, mycket teknik, mycket sånt. Och sen komma in till fysisk i City. Det ger jättemycket. Jag tror det, den här switchen mellan spelarna, man kan just göra den här utan några problem. Det ger ganska mycket erfarenhet för de här spelarna också. Och det gör att de växer. Kollar man på Barca... De har all teknik, de har allting. Det är en sak de saknar, det är fysiken. Det är där vi har förlorat många matcher på också.
Ja, men snabbt bara på Cole Palmer. Alltså det han gjorde, att lämna City. Man vet vad City är. Och bara gå till Chelsea. All respekt till Chelsea-fans, men man märker på resultaten i år. Alltså han tog det steget
Chelsea
som...
Chelsea är skämt.
Han tog det steget som en spelare som verkligen vill lyckas. Och han har bevisat det. Han har bärt dem på sina axlar. Okej, han har gjort många straffmål, men som Patrice Evra säger om Messi i VM, gå och ta de här straffarna. Försök göra alla mål.
Ja, det var väldigt bra sammanfattat. Ja, men, alltså, herregud, hur gammal är Cole Palmer? Är han 20?
20, 21 tror jag.
Alltså, och bära Chelsea i det läget som klubben är i, med all problem med, alltså, vi börjar från Todd Bowley, ägaren som jag tycker har misslyckats fundamentalt.
Totalt.
Till liksom totalt, all den här cirkusen med värvningar. Det känns som att de har ny startelva varje match till och med. Och ny trupp varje år. Alltså att gå in och leverera på det sättet han har gjort, det är sensationellt. Och jag menar, bortsett från 0-5 mot Arsenal, så jag menar, alltså Chelsea har ju ändå touchat lite på Europas spel och bara... Och jag tycker inte de har en trupp som håller. Jag såg till och med ett roligt klipp på TikTok där de hade så här, på riktigt, det var någon känd influencer som hade försökt ranka Premier Leagues sämsta anfallare som är 10 mål och mer. Och han nämnde att Nicolas Jackson är en av dem i historien. Alltså en av de sämsta anfallarna som är 10 mål eller mer. För att han har missat så många avslut.
En vanligt mål.
Och sen det där också mot Everton, det säger bara lite hur pinsamt det är. Alltså herregud, de låter alltså Palmer, överlägset bästa spelaren. Och han är ordinarie straffskytt. Och vad gör de där två, ursäkta, åsnerna, Madueke och Jackson? Jag fattar inte det där. Det är så respektlöst mot Cole Palmer i första hand. I andra hand är respektlöst mot lagkamraterna. Man gör inte så.
Nej.
Det är så här, Vart är respekten för din medspelare som har burit ditt lag? Men, och det är, jag gillar inte att kalla människor för åsner, men det är åsnerbeteende. Det är bara dåligt.
Barnbeteende. Men det jag vill säga här...
Ja, för åsner är smartare.
Nej, men det jag vill säga här är att de ledde, vad var det, 4-0 mot Everton när straffet kom. 4-0, 3-0. Ja, någonstans där. Hade matchen stått 0-0 och två minuter kvar. Nej, men Jackson och den andra spelaren hade inte vågat vilja ta den här straffen. De hade inte vågat. Där
så
lägger
du
jag...
menar att de är för bekväma nu? Alltså, man för man ledning?
Ja, men du blir ju bekväm. Du leder ju 4-0 mot Everton. Du vill ju såklart göra mål, okej. Okay. Om Jackson kanske, okej, men låt mig göra mål. Jag behöver det här. Jag kanske,
de behöver para bonusen.
Bonus. Nej, men jag tror någon sa det. Jag vet inte om det var Palmer eller någon annan. Men hade resultatet varit 0-0, de hade inte gått och bråkat om bollen där. De hade inte gjort det.
Nej, jag tror inte heller de hade gjort det. Alltså, men nu tror jag det är mer så här bonusen.
Men jag har en fråga till er. Palmer, yeah. Nästa säsong.
Vad vi tror om honom?
Jag ser han inte kvar i Chelsea.
Jo. Han är kvar.
Det är andra som ryker före honom.
Ja.
Jag tror att det är andra som...
Men tror ni han kommer vilja vara kvar? Det är min fråga är.
Det tror jag också. Om de börjar nu satsa ordentligt och gör annorlunda och verkligen satsar istället för kort sikt och sakta, alltså sikta långt, det är en annan sak. Men nu har det varit för mycket så här, kort sikt. Köpa in spelare, stora namn. Kollar man liksom spelare som de har rört in. De kanske gjort en bra säsong i någon klubb eller kommer ut en halv säsong. De tog från spelare från efter VM bara. Det ser inte så mycket.
Men, men helt ärligt, finns det på allvar en möjlighet att tänka långsiktigt? Kolla bara historiken sen Todd Bowley tog över. Det känns som att snittlängden för hur länge en tränare är kvar i Chelsea är typ 11-12 månader. Och sen ryker de. Och det känns ju inte direkt som att Pochettino har jättestora chanser att stanna efter den här säsongen. Och det har inte att göra med att Pochettino är en dålig tränare. Det är inte Graham Potter heller. Det enda kanske jag kritiserar kanske Frank Lampard. Han tycker inte jag har lyckats i förhållande till hans spelarkarriär. Men det är fortfarande så här. Vad har de för resurser? Alltså Graham Potter har ju sagt i intervjuer själv. Han visste inte ens vilka som tillhörde A-lagets omklädningsrum. Det var jätterörigt. Jag tror inte de har fixat den här röran. Nej. Och då känner jag lite så här. Vilken tränare kan fixa en sån grej? Jag tror inte en Ancelotti eller Pep hade fixat det här. Du måste, som Hamoudi säger, du måste ha en sportsledning.
Sätt mig som gör som tränare.
Championship direkt.
Det här när man ser hybrismänniskor framför sig, det är helt sjukt. Nej, men nej, men det är bra, jag gillar Hazens input när han är så. Jag tappar bort mig helt då.
Du pratar om att Pep inte kan lyckas och då tänkte jag bara, det är bara jag som kan lyckas.
Ja, exakt. Men vet du, grejen... Vad jag vill komma fram till är just det här, hur viktigt det är med sportsledning. Kolla bara Arsenals process sen Arteta tog över innan nyår här 2019. Alltså den resan som Arsenal har gjort. Och jag vet nu att Arsenal-supporterna tänker, ja, men vadå, vi har inte vunnit, vi har bara vunnit en FA-cup. Men vad har vi haft för lag och vad har vi för lag nu? Alltså förstår ni att man har överlevt pandemi Arsenal med Holding, Kolasinac, Mustafi, David Luiz som typ snubblar på varann var tredje match. Spelare som inte håller, och nu liksom pratar vi om Gabriel och Saliba i termerna av kanske världens bästa mittbackspar. Jag överdriver inte, de har varit helt, alltså de har varit så pass viktiga i Arsenals titeljakt nu i Premier League. Och vad beror det på? Man har en Edu som har varit fantastisk som sportchef. Du har Josh Kroenke, son till Stan, som var jätteifrågasatt, och nu har Josh helt plötsligt börjat ta tag i det här och faktiskt gett Arteta pengarna och sagt, okej, jag vill ha han, kostar en och en halv miljard, vi pungar ut 1,5 miljard kronor, förstår ni? Det är, och jag menar, ta bara Declan Rice, alltså det sjukaste är att alltså, 1 miljard betalar ju för Rice, det känns som underpris. Alltså han har varit överlägsen på den positionen i Premier League, och det är, men det säger också lite att det är en annan ambition i Arsenal än vad det var tidigare år.
Men vi får inte glömma, vi får inte glömma att när Ben White och Saliba och Gabriel och alla, när alla de här kom, eller jag vet om de är från akademin eller kom till laget, de var inte toppspelare. Det är nu på senaste de har blivit toppspelare, och det är där Chelsea måste ta ifrån Arsenal. Kanske lite svårt för Chelsea att ta lite tips och råd från Arsenal, men det är där man måste lära sig. Alltså, det måste vara en struktur i ledningen, i tränaren, för att kunna göra de här spelarna bra. Alltså Jackson, visst, en jättedålig anfallare. Med all respekt, men alltså det är katastrof. Men samtidigt, jag tror man kan bygga något på honom. Varför inte? Varför inte testa? Du har ändå Palmer där, du har Jackson och du har ukrainaren, minst vad han heter.
Mudryk.
Ja, men han har jag inte sett på länge, men han har också en, det är många som säger att han har talang. Talang. Sist jag såg en bra match för honom, jag tror det var när de mötte Real Madrid, när Shakhtar tror jag hans lag hette. Mm. Och det var för länge sedan. Och redan där såg man att okej, vi har, nu har de honom, de har Jackson. Jackson visst lite för dålig i år, men det är fotboll. Fotboll, det kan gå så snabbt. Det kan gå så snabbt. Jag kan bara tänka mig att nästa säsong, vem vet? Man kanske bygger på Palmer. Visst, yngst. Och bara köra. Ha en struktur.
Jag ska flika in också. Du pratar om Lampard. Alltså, alla spelare kommer inte vara bra tränare. Det tar tid för att bli en tränare. Du måste ha erfarenhet. Gör det för stora hopp. Jag tror Chelsea blir för stora hopp för honom. Visst, han kan klubben in och ut. Men det är inte spelare som kommer från klubben. Och det är det också som Chelsea har haft problem med. Producera sina egna spelare. Nu är man ute på varje marknad. Alltså, varje januari och juni. Mm. Pumpar in ut pengar. Köper in. Alltså spelare bara för stora namn. Det finns ingen lagbygge. Det finns ingen liksom egen spelidé. Alltså det är så här. Köp in stora namn. Låt dem spela. Och det är därför de är inne också på 11, alltså nya 11 varje match. Det nya spelet varje match. Det är just för att de har ingen struktur. Det är strukturen det är felet på. Du kan hämta vilken tränare du vill. Så länge det inte finns en struktur från grunden upp till toppen. Då är det kört. Du kommer aldrig lyckas som tränare där.
Men det sjuka är egentligen om ni tänker, Chelsea har ju egna produkter. Loftus-Cheek är i Milan. Man släppte Tomori till Milan som vann Serie A. Alltså så här. Så frågan är snarare, man har kanske satsat fel helt enkelt. Man har underskattat sina. Alltså Chelsea är ju inte bara
de är rädda.
Är en rädsla eller är det press från ägare, sponsorer? Alltså, vi vet ju inte vad som händer bakom kulisserna, men det är ju uppenbart att, alltså, att Chelsea har bra ungdomar, det är de kända för. Mm. Det kan ju ärligt, alltså, det spelar ingen roll vilket lag det hejar på, utan det är fakta. Har ju mängder med vinster i liksom ungdoms-FA-kuppen och men just det här att jag tror, och där vi pratar mycket i Barca-fallet, jag tror det handlar jättemycket om kultur. Ja, alltså titta bara Arsenals kultur, det är en helt annan kultur jämfört med Chelsea, tror jag. Det är liksom det här, i Chelsea de har inte det här långsiktiga tålamodet som Arsenal har haft. Jag tror det där sitter i väggarna jättedjupt. Jag tror hade Arteta till exempel kommit till Chelsea, han hade aldrig fått det här tålamodet. Han hade aldrig fått den här tiden att bygga om så som man har gjort. För det var ett rejält ombygge Arteta gjorde. Och det, jag kan säga, jag drog mig i håret alltså länge. Jag var väldigt skeptisk i Arteta i början för att jag visste inte vart det här ledde. Men man började fatta sen. Man började fatta att okej, vi kommer få en Saka som är en av världens bästa yttrar. Vi kommer få Martinelli att växa. Och lite där som Hamoud är inne på faktiskt. Att det kanske är så att Jackson, han behövde det här året. Han behövde det här året för att akklimatisera sig till Premier League. Han kanske blir en världsanfallare nästa år. Och det går väldigt fort i fotboll. Kolla bara, Havertz var ju en flopp i Chelsea. Alltså Chelsea-fansen skrattade åt oss när vi gav 700 miljoner kronor. Men kolla nu, han har varit nästan vår viktigaste spelare. Killen kan spela på 3-4 positioner. Så att jag menar, det är det här. Allt handlar om miljö, vilka man spelar med, systemet och atmosfären i klubben. Alltså det är så mycket som vi inte ser bakom kulisserna. Det är sjukt. Det är lite där jag menar liksom.
Jag håller med faktiskt. Alltså, vi behöver inte upprepa oss, men det är kort och gott. Det är ju det. Det är en bra sammanfattning. Mm. För att det är det som har varit problemet. In och ut. Precis som spelarna kommer in och ut, det tränar samma sak. Genom tid. Alltså kolla José Mourinho. Han lyckades i Chelsea för att han fick tiden på sig. Tränare som kommer nu, det är så här. Lampard har varit inne 2 gånger in och ut. Alltså, varför gör de honom så där? Varför gör de inte en långsiktig plan då? Om de vill ändå satsa på honom. De måste ha något som de verkligen satsar på. Har du inte någon tränare du satsar på, det är omöjligt. Känna press att jag måste leverera om jag ska vara kvar på jobbet. Det, som tränare, det är inte kul. Alltså det är en av de värsta grejerna du kan ha på dig. Visst, du kan spela fotboll, du kan göra allting taktiskt rätt, men det är upp till spelarna. du ger dem bara förutsättningarna. Om spelarna liksom inte brinner för klubbmärket och inte ger 100% ute på plan, vad ska tränaren göra? Visst, han kan byta ut och sätta någon annan spelare, det som ger 100%, men du har ju stora namn som är kontrakt och det blir också svårt.
Jag tänkte, vi har ju pratat mycket, vi gjorde en sån här snygg fade från Barcelona till Premier League. Jag vill också prata lite italiensk fotboll innan vi går till allsvenskan. Bundesliga behöver inte prata så mycket om. Leverkusen har ju varit fantastiska och Bayern är liksom, det har vi redan betat av, tänker jag, i tidigare avsnitt. Men om man tar Inter då, har ju varit ganska överlägsna, skulle jag vilja säga. Svag upplaga av Serie A. Svag. Napoli, mycket dåliga titelförsvarare. Mycket dåligt år, kaos med tränarbyten och verkligen så här ovärdigt att en regerande mästare faller så lågt ner i tabellen. Man kunde i och för sig kanske räknat lite med tanke på liksom hur Napoli är uppstyrt och så vidare. Men till exempel tittar man på en klubb som Juventus. Man vet inte vart man har Juventus. Mycket det här med poängavdraget och den här, man ställer sig frågan till Allegris generationsväxling. Alltså, vad är Allegri rätt man för jobbet? Roma förvisso har ju verkligen varit en positiv överraskning sen De Rossis intåg. Milan också så här, Pioli, det har varit så här, det känns som att Pioli lever på styva linan varje år och ändå överlever han, det är helt sjukt. Men så här, vad säger ni om att Inter har varit så dominanta och vad säger det om Serie A och Inter?
Hamoudi, ska du börja?
Ja, nej, men jag har inte kollat så mycket nu på italiensk fotboll, jag kollar inte så mycket på dem, men där man märker, speciellt på Napoli, jag minns att det blev ganska stora problem mellan vad var det? Någon i Napoli eller några och deras anfallare Osimhen. Det här med TikTok-videon och det här leder till att okej, han kommer inte ge 100. Det måste ni vara redo. Okej, men han stannar kvar, men han kommer inte ge 100 för klubben. Respekterar ni inte spelarna, kommer de inte respektera klubbmärket som han spelar för. Sen är det inte största problemet de har haft, att det är en TikTok-video som har blivit problem, men jag vet inte, alltså italiensk fotboll har jag aldrig gillat. Det är för mycket försvarsspel, det är för mycket, jag vet inte.
Farmer League.
Farmer League.
Nej, inte Farmer League, men du vet inte, alltså Atalanta kan möta, vet om jag överdriver, men inte imorgon, men du vet inte om Atalanta vinner eller inte.
På tal om Atalanta, de spelar bra i Europa League alltså.
Ja, fast nu tycker jag, nu märker man att ni är så Barça bias. Alltså nej. Inter, jag måste säga, hoppa in.
Jag kommer chocka dig. Nej, men ärligt, alltså kollar man på Inters säsong i år, de har spelat bra fotboll. Det går inte att säga någonting. Napoli, jag tror många spelare var mätta. Alltså de hade ändå spelat för klubben i många år. De gjorde bra ifrån sig. Det kom andra klubbar som ville ha dem. Napoli släppte inte dem. Anledningen, Champions League. Alltså, det påverkar ganska mycket spelare också. Får du inte gå när du när det själv känner det dags, då blir det att man spelar sämre. Sen, det kan ju vara interna problem, självklart. Kollar man på Juventus. Alltså, Juventus, de gick från toppen till alltså, ärligt talat, till mitten lag. De behöver bygga upp laget nu. Det är många, det är ingen stjärna som vill gå dit längre. För just på grund av deras svårigheter. De ligger inte till ekonomiskt bra heller. De är på väg precis som Barca blir. Alltså, de har ju ekonomiskt svårt. Många skulder att betala av. Så det är svårt att värva också för dem. De måste ju satsa nu på sina unga. Och det kommer ta tid. De kommer behöva den här tiden på sig och bygga upp laget för att kunna vara en av de bästa i världen igen. Framförallt i Serie A också. Så jag tror definitivt att Juventus kommer komma tillbaka. Men inte nästa år, om kanske 2 år. De är tillbaka på scenen igen och lyfter upp Serie A. Kollar vi på Milan. Milan tappar ju. Det är också så här, ett lag som har varit upp och ner. Jag tycker Milans supportrar kanske ska vara glada över vad, alltså de får vänta 2-3 år till innan de kan lyfta Serie också. Minst 3 år. För jag tror inte de är där. De är ju här uppe och pendlar hela tiden. Och det är utifrån just spelare som de hämtar in, spelare som går, vilka de satsar på. Det är också ett lag som byter ganska mycket struktur. Det blir omständigheter. Spelar in, spelar ut. De lyckas aldrig få till det ordentligt som håller. De har inte haft det här truppen som håller alltså år in och år ut. Förut hade de det. Stora namn där. Verkligen spelade för klubbet. Spelade där 5 år. Man såg ju Milan här uppe kriga. Nu är det Milan upp och ner. Roma, fantastiskt. De Rossi, alltså han gör jättebra jobb. Sen har han tagit över. Men han kommer behöva sin tid. Han kommer också... Nu kommer jag kanske låta som att jag ser till alla tränare behöver sin tid, men jag tror nästa år kommer de ligga också uppe i topp igen. Just Roma. Inter, alltså det är inte så mycket att säga. De har vunnit Serie A, dominerat. Lautaro Martinez, alltså vilken anfallare. När han får nu börjar han hitta nätet, så jag hoppas han hittar nätet med när han spelar för Argentina också. Nu när det blir det snart sydamerikansk kuppen.
Mm. Jag måste flicka in här på Serie A och Premier League. Tänkte på det nu faktiskt. Arsenal, City, Liverpool. De tre bästa lagen i Premier League i år. Alla de är ute från europeisk fotboll. Jag tror inte det beror på att alla de här lagen är skit eller dåliga. Utan den energin de har lagt på ligan. Vilken energi de har lagt. Det märker man nu. Redan nu på Liverpool till exempel. De åker ut. De förlorar mot Crystal Palace på hemmaplan tror jag. Mm. Jag vet om jag har fel.
Förlåt mot Everton igår.
Everton, förlåt. Det var Everton.
Ja, men det var Palace också.
Ja, men jag tänkte på igår. Ja. Mm. Everton. Arsenal åker ut mot Bayern. Bayern i år...
Upp och ner fotboll.
Alltså, när jag säger att jag tror att Barca kan slå dem i år, då borde Arsenal slå dem lätt. Men jag vet inte vad problemet var med Arsenal. Alltså, de hade... Jag vet om jag har fel, men svårt mot Porto på bortaplan. Hemmaplan, svårt till straffar. Bayern, samma sak. Bayern, de tappar ju, Arsenal tappar ju matchen kan man ändå säga. Jag tycker inte att det ska sluta 2-2, men det är ett problem. I Premier League är det för mycket fokus på just Premier League. All energi fastnar där och det märkte man ganska snabbt på de lagen. Sen Inter, alltså oavsett om de vinner 7 Scudetto eller vad det heter nu i rad, jag tror inte de kan komma långt i Europa.
Alltså, de har inte den truppen för Europa.
Okej, nu det känns som att nu har ni haft för många takes här. Nu måste jag säga emot. Alltså för det första, grejen är så här.
Kom in Mirza.
Ja, nu måste jag komma in och...
Innan du kommer in, jag ska bara säga varför jag säger så. Ja. Alltså de åker
men ut. Men de kom till final förra året Champions League. De kom till final. Hur kan de inte prestera i Europa? De gör ju det.
Ja, men okej, de kom till final. Hur var vägen till finalen för dem?
Du ska ju komma till finalen.
De vann de finalen.
Va? Men du sa att de inte kan gå långt i Europa.
Vi kan se vinna Champions League. Det tror jag inte på. Jag tror inte på det.
Jag tror de kommer vinna, men inte i dagsläget. Så som det fotbollen som de spelar ute i Europa. Det är en annorlunda. Det blir svårt. Man har ju sett dem. Okej, de tar sig till final, men man är nervös. Och det är där de har mycket
att... Men nu måste jag komma med mitt resonemang. För det första... Jag håller helt med Hazem i Napolis fall. Jag tror att det är en mättnad som spelar roll. Sen ska vi också komma ihåg, det är inte många som har varit länge i Napoli, Hazem. Det är lätt att tro det, men många spelare inför förra året var ganska nya spelare. Men mättnaden håller jag helt med om. Och det är lite besvikelse att det var så tydligt. Jag trodde ändå att Napoli skulle utmana ganska tydligt om topp 3 i alla fall. Men nu har man inte, alltså det har bara varit trubbel och tränarbyten och det har bara varit High Chaparral. Att Juventus kan betraktas som mittenlag, där överdriver du. Nej. De är ju typ klara för Champions League.
Juventus har varit bra ju.
Alltså topp, de enda som typ utmanar Inter. Alltså fram tills matchen på San Siro så hade Juventus teoretisk chans att utmana. Sen spelar Inter ut dem och spelar i praktiken hem Scudetto. Men sen håller jag absolut med om att framtiden för Juventus, det är inte det Juventus vi är vana vid som vann Scudetton 6-7 år i rad och ni vet som dominerar. Den tiden, vi är långt ifrån. Det är bara att konstatera. I Milans fall så tror jag, här har vi haft lite, inte Chelsea-problem för det är att överdriva, men Milan har fått in många nya spelare. Mm. Jag tror att man har haft en ganska stor spelaromsättning. Bara det att Zlatan har lämnat har spelat jättestor roll i omklädningsrummet, tänker jag. Giroud kommer lämna nu för LA. Man tappar viktig rutin. Och där tror jag också, jag håller helt med Hazem om att det är inte att överdriva när man säger att många av de här lagen bygger om. Mm. Alltså De Rossi, det har ju gått över förväntan för Roma, men det är fortfarande ombyggnation. Det är en ny tränare som ska sätta sin prägel. Till exempel har Dybala en växel till. Alltså vi vet ju hur himla bra Dybala är när han är på topp. Alltså då är han på riktigt en av Europas kanske bästa på sin position. Det är inte att överdriva. Nej. Men det är att han går sönder var femte match. Det har ju varit problemet innan i Juventus bland annat. Och sen Inters fall, det jag tror att det som kan göra Inter till en stormakt nu ett par år i Italien, det är just att de har en otroligt bra tränare i Simone Inzaghi. Alltså killen har gjort bra grejer, alltså både i Lazio och i Inter. Och den här backlinjen är ju sinnessjukt bra, alltså. Med Bastoni och De Frey och Acerbi och vem jag nu har glömt. Och, alltså det Barella, alltså det finns riktigt, riktigt högkvalitativa spelare. Det är min take. Sen absolut Hamoudi, att kommer de vinna Champions League, inte helt undra, men att de kommer gå långt i Europa, det har de kapacitet till. De är ju ändå en straffläggning ifrån att gå vidare mot Atletico Madrid. De slarvar bort den åttondelsfinalen. Jag såg matchen. Jätteslarv, missar frilägen och liksom bara ska stänga butiken på Metropolitano. Oj, nu svarar jag på mycket, men och Arsenal också, respons på Arsenal, och det tycker jag ändå, varför de är dåliga mot Bayern. Jag tror det handlar om rutin. De var i sin första kvartsfinal. Arsenal har inte varit där på 14 år. Och det märks, alltså fotbollen i Champions League och i Premier League, det är två helt olika saker. Och man märkte verkligen att spelarna i Arsenal inte riktigt, de är inte där än i mentalt att bemästra det här kuppspelet. Och där tror jag just... är det som Arsenal kommer göra ännu bättre nästa år och år framöver. Vi är inte där än mognadsmässigt. Bayern München, hur dåliga de än har varit, det är fortfarande ett lag som alltid går långt i Champions League. Och bara den att ha det i ryggsäcken, dessutom när de har varit så dåliga i Bundesliga, för nu vet de i Bayern, det enda som kan rädda heden är att vinna Champions League. Så jag tror att bara där gjorde att Bayern höjde sig en nivå till. Sen absolut håller jag med Hamoudi, alltså ett lag som Barca hade kunnat slå ut Bayern om man ser till säsongen som helhet. En lång take från mig, men jag var bara tvungen att bara nu var jag tvungen att bara gå in.
Hamoudi, scenen är din.
Nej, men jag håller med i princip allt du sa. Men italiensk fotboll inte, alltså det...
Jag förstår att Hamoudi, du gillar inte italiensk fotboll, det bara säger att du gillar.
Hamoudi bara tänker Hallas allsvenska.
Men de hade sin chans. De, alltså finalen mot City, Inter hade ändå chans att vinna den.
Lukaku.
Inter gav finalen till här Guardiola. Varsågod.
Ja.
Krama om De Bruyne. Ni har klarat det här. Ta din Champions
League. Alltså Lukakus två missar där. Fansen kommer inte släppa det där på flera år, tror jag.
Nej.
Det sitter kvar hos dem.
Ja, det tror jag.
De hade sin chans.
Det kommer ta ett tag innan de får sin chans igen. Men låt mig komma in på det du är inne på, Mirza. Det här med Arsenal mot just Bayern. Jag tror det mycket som spelar roll är just att Premier League och fotbollen där är annorlunda än ute i Champions League. Det kommer från en fysisk match där det är mycket kontringar till en lugnare match. Och det stör ju också ganska mycket spelet. Det blir inte det spelet man är van vid, att det blir en kontring snabbt och tillbaka, utan det blir tempo blir lägre. Bayern är jätteduktiga på att döda ner tempo. Hålla bollen och låta spelarna jaga. Och det stör ganska mycket, tror jag också, Arsenal som lag, när man inte har bollen och det här snabba spelet.
Nej, jag håller med helt, helt klart, och jag tänker att det är ju som Hazem säger och som Hamoudi också är inne på, att erfarenheten spelar stor roll. Jag tror att Arsenal egentligen kommer växa. Det hade inte varit rimligt om Arsenal var en Champions League, för jag tycker inte riktigt de har heller den kvaliteten just nu. Men det ser helt klart bra ut, och jag tänker egentligen att vi tre kan ju prata om det här i säkert två timmar till, men vi har inte den tiden tyvärr. Nej. Så vi tänkte faktiskt gå vidare till allsvensk fotboll faktiskt, och vi har ju haft några riktigt intressanta matcher, och bara för att ta ett exempel så har ju vårt kära IFK Norrköping, vi är från Norrköping, tagit en extremt viktig seger mot Elfsborg, blev ju som sagt 4-2 om jag inte har helt fel. Och jag kan faktiskt ta om det här. Ja, det blir 4-2. Jag måste gå live score. ska vi se. Ja. Jag tar om från början då.
Ja.
Men för att byta tema då, så måste vi ändå snacka lite allsvenskan innan vi rundar av det här avsnittet. Och det har ju varit riktigt fina matcher ikväll. IFK Norrköping, mycket starkt att vända 0-2 till 4-2 mot Elfsborg. Har ju haft en väldigt negativ start, men har ju tre raka nu utan förlust, varav två vinster. Gais börjar gå som tåget, herregud, slog Kalmar borta. Malmö slog Djurgården borta, verkar som att Malmö Det är inte en fråga ens om de kommer vinna, utan med hur många poäng. Samtidigt så ser vi Bayern förlora mot Halmstad med 2-1.
Katastrof
ser ju givetvis Bayern här framför mig. Och i samma veva så måste vi också säga grattis till Västerås som tar sin första allsvenska seger. 2-1 mot Mjällby. Sina första två mål i allsvenskan överhuvudtaget.
Välförtjänt.
Välförtjänt. Jag och Hamoudi är ju lite... Ja, exakt. Alltså, ja, men jag och Hamoudi är ju lite Västerås-romantiker. Det är ju Kalle Karlsson, han spelar väl mest likt Barca-Pep-fotboll, det måste man ändå säga. Men om vi ska prata lite allsvenskan, vi tre är ju verkligen inte de bästa allsvenska experterna, utan vi är ju verkligen tyckare, det ska tilläggas. Vad tycker ni hittills om starten i allsvenskan? Är det något lag som är imponerat till någon spelare så?
Hamoudi, är ni bellers? Nej, jag kan börja. Nej, alltså jag tycker det som vi sa innan, det är tredje, fjärde matchen i man spelar. Och det är ju fortfarande mycket kvar. Det är mycket matcher kvar att spela. Men det är ändå många lag som ändå chockar. Alltså Halmstad vinner över Bayern. Visst, Bayern är... Jag hade höga förväntningar på dem, ärligt talat. Att de skulle spela bra fotboll. Men jag tror inte det... Jag vet inte vad som är felet hos dem. Kollar man på AIK. AIK tog också en viktig seger mot Djurgården häromdagen, som är viktigt. Kollar vi på...
Och Värnamo ska tilläggas.
Värnamo, precis. Så det är ju, man ser ju hur tabellen, hur lagen upp och ner. Kolla, IFK kommer från två matcher förlust och nu det är som att de har ätit chili ut så att det skriker i...
så jag hörde inte ens vad du sa, helt
ärligt. Jag bara, det är som att de har ätit chili, alltså såhär stark peppar eller någonting. De är så här, nu börjar de hitta nätet alltså.
Det där var den sjukaste referensen jag hört i mitt liv. Jag tänker, hallå Hamoudi, det är de där nötterna. Jag ser.
men de har fått svar till spelet igen.
Mm.
Alltså komma från två förluster helt plötsligt två vinster. Det är så här, vad fan är det som pågår? Visst, de kanske inte spelar fin fotboll på det sättet, men de börjar hitta målnätet. Och det är det som räknas i slutet av dagen. För många supportrar, de skiter i hur spelet är. Det är bara att så länge man gör mål och vinner. Annars är man där och kritiserar för att man inte håller. Kollar vi mer sen Malmö. Alltså det, du kan inte säga någonting om Malmö. Malmö är ju ett lag som har varit ute i Europa. Jämför Malmö, jämför med andra lag. Det går inte, ärligt talat. Du kan inte ens jämföra. Du kan inte komma upp i nivån med matchalag som ska krossa ner Malmö, i alla fall i år. Nu visar de fram att de har haft pengar, de har spelat i Europa. Nu ser man det här lagbygget, nu ser man strukturen, vart har de lagt pengarna som de har tjänat in på att vara ute i Europa. Nu syns det. Och det är därför de är just nu också. Så att det kommer bli jättekul att se framöver hur Malmö kommer också även göra i Champions League om de får chans igen. Jag tror det kommer bli stort också.
Men helt ärligt, alltså för jag menar, i sista 10 åren, det är ju många år nu där Malmö verkligen har dominerat svensk fotboll. Mm. Men det känns helt ärligt som att de aldrig har varit så här bra som i år. Alltså i år är det något extra. Alltså det känns verkligen som att det som Rydström har fått ihop, alltså tittar man på deras bänk på riktigt, alltså bänken i Malmö FF, jag lovar, de går in från start i nästan varje allsvensk lag. Och bara det är ju så här helt sinnessjukt. Alltså jag minns bara första matchen mot IFK Norrköping, det var bara löjligt hur bra de var. Och då satt ändå Anton Tinnerholm på läktaren, Christiansen var på läktaren, Tahali kom in lite lätt sådär, han var lite förkyld och vilade, kom in sista 30, Vecchia kom in. Och man bara kände, alltså ärligt talat, det är så här, vad var Alexander Axén sa, han bara, min mamma kan träna Malmö FF. Okej, nu överdrev han ju en smula, men bara hur bra de har blivit. Jag vet att Hamoudi har lite andra synpunkter på allsvenskan i stort här. Jag måste ju faktiskt få höra lite. Och jag vet att Hazem gav en liten pik åt publiksiffran tidigare. Men alltså Hamoudi, berätta, vad tänker du så här spontant kring allsvenskan hittills?
Först och främst, jag är inte den som kollar på många allsvenska matcher. Ibland när IFK kör eller när Bayern kör ibland. Men premiären mot Malmö, IFK mot IFK Norrköping mot Malmö, den var jag på. Och i början missade IFK ändå chanser. Alltså i början hade de ändå en chans. Okej, men vi missade ett skott här, ett skott där. Jag tycker att de ska få en straff. Malmö ska få ett offside-mål också. Som inte blev offside utan mål. Men här snackar vi lite extra. Men vi får inte glömma att Malmö har fått in en mittback. Johansson tror jag han heter. från Premier League.
Nej, Pontus Jansson.
Pontus Jansson. Hur erfaren som helst. Alltså man såg bara honom mot TFK. Alltså det, han kanske inte är världens bästa mittback. Kanske inte allsvenskans bästa mittback. Jag vet inte. Men det jag såg på plan. Alltså den energin han kommer med. Den erfarenheten han kommer med. Och vi får inte glömma heller att Taha Ali på hans andra säsong nu. I Malmö. Det kommer bli att ja, men de som var bra förra året blir extra bra i år. För mentaliteten är, det är inte på samma sätt. Alltså jag satt nära Rydström, deras tränare, bakom läktaren. De leder 4-1 tror jag, eller vad det var. En felpassning och han gick och slog sönder bänken eller vad nu, den var, vad nu det var. Men
för jag bara flika in, du menade spelarbåsen va? Inte läktaren?
Nej, inte.
kolla, vet du vad som är fult med Hazem? Han har sagt så sjukt konstiga grejer, men när Hamoudi säger kolla, han är gäst för första gången. Vart är respekten?
Fans,
kolla du ja, har vi kolla, jag lovar nästa gång du ut.
Vi tittar nästa gång
du uttalar något fel minst, eller jag lovar jag kommer hoppa in första. Herregud.
Nej, men
kärlek.
Vi går tillbaka. Mentaliteten, det spelar stor roll. Och sen vet jag inte, vad är deras konkurrens i Allsvenskan? Är det Djurgården? Absolut inte. Är det AIK? Vem spelar? Alltså, alla kommer gå in i mig nu som illa AIK, Djurgården och de här lagen. Men vi får tänka lite moget. Alltså, vi kollar på Malmö och kollar på... Vi kan börja med Norrköping. Jag som ändå gillar lite Norrköping för jag är härifrån. Men vi kan börja därifrån. Alltså det är ett helt annat mentalitet. Spel, alltså Malmö spelar jättefin fotboll. För att vara i Allsvenskan. Det, för mig är det en fin fotboll.
Om du hade satt Malmö i någon annan serie. Alltså ute i Europa. Hur tror du det hade gått för dem?
Ja, men då snackar vi vilken serie menar du. Hade vi lagt dem i danska ligan?
Ja, ta det som exempel. Jag tror ärligt talat nu, det Malmö gör är ju ett lagbygge för just att konkurrera ute i Champions League, ute i Europa. Jag tror de hade, sitter du dem i Danmark, jag tror de hade ändå klarat sig jättebra där. En femma placering.
Vad? Vet du hur lågt det är? Femma? Du är ju danska ligan till en liga. Hur femma? Topp tre minst.
Du tycker nej.
Vem går före?
Nu har jag inte koll på, så bra på...
Nej, jag förstår. Jag hör på det att du inte har koll.
Nej, men...
God damn!
Nej, men ärligt, ja, men säg, vilka danska klubbar går före Malmö? Ärligt nu. Nu går jag in i det. Vilka danska klubbar går före Malmö?
Får jag ta telefonen?
Du får inte ta telefonen.
Jag har inte telefon just nu.
Vad är det här för generation? Du ska kunna det här. Det är Köpenhamn. Köpenhamn. Vem mer går före Malmö?
Det är bara de just nu. Men jag tror, ärligt talat... Okej, jag kan hålla med.
Vänder, okay.
Nej, lyssna. Jag kan hålla med att det var för låg att sätta dem en femma. Men de var okej, de hade kunnat vara topp tre, absolut. Det köper jag. Men det hade kunnat gå bra. Men sätter man ihop dem med någon annan, det är just nu, det pratar vi inne på Djurgården. Jag tror Djurgården kommer kunna, inte i dagsläget där de är idag, men det de håller på och bygger kommer i framtiden störa ganska mycket Malmö. Det kommer de att göra.
Definitivt. Vad är det de håller på att bygga?
Jag tror just nu, med tanke på nu en försäljning där de tjänar jättebra pengar. Det blir mer pengar att satsa på unga spelare. De har börjat hitta lite det här att vad är det som funkar. Just unga spelare och det där man vill. Man har en trupp som ändå är medelålder skulle jag säga på 27.
Bara vet du hur högt det är, Hazem? Pratar vi Djurgården nu?
Ja.
27 är ganska högt eller?
Men just nu i alla fall. Jag tror i låt mig komma till att i framtiden kommer ligga på
24. Jag måste gå in 24. I det lite. Jag måste gå in
ja, i det. Ja, absolut. Men jag tror i framtiden ska de ligga på 24. Och förut har Djurgården ändå haft spelet där man har åldermässigt har varit ändå 30, alltså 31 och 29, 28 och blandade med då. De har varit ändå högt. Nu börjar man komma ner sakta i den åldern och verkligen ge chansen till unga spelare. Börja producera lite egna talanger också. Vilket de har sagt tidigare.
Jag vet inte om jag håller med. Men,
håller inte med?
Nej. Det är ju meningen. Men det jag tycker... Djurgården gör det bra. Absolut. Jag tycker ändå, alltså, Bosse Andersson, apropå det här med sportsledning och hur viktigt det är att ha ett bra team, ja men verkligen. Och, ja, men det är ju, om någon är där, Bosse Andersson kanske är allsvenskans bästa sportchef. Det kan man inte säga emot, men just det som ändå gör att Malmö är så pass långt före, det är att de tänker internationellt överlag. De fattar, de har ju fattat hur viktigt det är att prestera europeiska tävlingar. Det är det jag tycker tyvärr att inte bara svenska supporter utan många svenska klubbar i allmänhet inte, varför lägger man inte vikten på att prestera Europa? Det är så mycket pengar som man kan få in som i sin tur gör att du kan bygga din förening på ett bättre sätt. Du får mer makt. Alltså det är så här, jag tycker det är så synd att inte svenska fans tänker i de banorna, för att jag menar, och det är nu jag ska gå in, det är nu jag ska gå in i det som har gjort att jag har tappat, det är jag som har förstört Parkens Lördags följantal på grund av att jag är för VAR. Och vi måste gå in på VAR-debatten, för jag vet att det kommer väcka känslor. Problemet är varför jag vill ha VAR i Sverige. Låt mig bara förtydliga. Jag tycker VAR inte funkar. Det funkar inte i Norge. Det har inte funkat jättebra i Premier League. Men VAR är här för stanna. VAR kommer inte försvinna. Jag tror till och med att VAR kommer bli obligatoriskt. Inom 10 år kommer FIFA och UEFA kommer tvinga ligorna att ha VAR. På vilket sätt vet jag inte, men jag tror det kommer bli tvång. Och det är ju att varför inför vi inte VAR redan nu? Det gjordes en undersökning i början av 2023. Man intervjuade, eller man gjorde en enkät med alla Sveriges elitdomare. Över 90% av domarna ville ha VAR. Och jag tänker lite så här. Svenska domarkåren är ju faktiskt en del av svensk fotboll och vår fotbollsrörelse. Ska inte vi lyssna på dem? Vad då ska vi bara tänka, ah men det här är den moderna fotbollen. Ja, fast domarna är ju en del av svensk fotbollsrörelse. Ska vi bara bestämma att vi skiter i domarna och så lyssnar vi bara på fansen? Men då säger jag så här, ingen domare, ingen match. Alltså vi har ju en domare här, jag menar vad...
Jag låter Hamoudi berätta först vad han tycker om VAR. Sen kan jag gå in på utifrån domarperspektiv och även liksom som supporter till Allsvenskan vad jag tycker om VAR. Så Hamoudi.
Jag kan bara börja med att jag såg en video där de frågade lagkaptenerna i Allsvenskan vad ni tycker om VAR. Det var många som sa nej till VAR, men inte de flesta, men några sa i alla fall att det kan vara bra om det utförs ordentligt. Det utförs inte så bra i La Liga eller Premier League nu. Det sker ändå skandaler, även fast vi har VAR. Men jag personligen gillar inte VAR. Jag tror ingen som älskar fotboll gillar VAR. Men det är något vi måste leva med. Alltså, jag kan bara tänka mig nu om vi tar bort VAR från La Liga till exempel. Alltså, det kommer ske 1000 skandaler på en match tror jag. Om vi tar bort VAR i en match. Sista matchen jag var på att kolla IFK Norrköping mot Malmö, premiären. Bara där, ett offside-mål och kanske en straff till IFK. Hade vi haft VAR så skulle vi få svar på de här frågorna.
Men det som är så roligt med just den här diskussionen. Om man lägger fram det argumentet, då kommer många svenska supportrar säga så här. Ja, men det är det här som är det vackra med fotboll. Det blir inte rätt alltid. Och okej, ska jag vara helt ärlig, jag köper faktiskt det. Vill man ha den, men jag gillar rättvisa. Jag är personligen så här, okej, VAR kommer ändå inte vara rättvisa, men det kommer vara mer rättvist. Och framförallt, jag väljer återigen, jag väljer inte att ta mitt perspektiv. Jag väljer inte att ta supportans perspektiv. Jag tar domarnas perspektiv. För att om domarna vill ha VAR, då är det faktiskt en arbetsmiljöfråga. Jag tycker verkligen det. Ska vi få bättre och tryggare domare i svensk fotboll och de önskar VAR, då måste vi ärligt talat svälja stoltheten lite. Jag är helt inne på Hamoudis spår. Det är ingen som säger att VAR funkar perfekt. Men sen också har man argument. Ja, men vem vill vänta 6 minuter på att det blir mål? När fan hände det där senast? Att det tog 6 minuter innan det var... Alltså det har inte hänt sedan 2019 alltså.
Barca mot Real nu.
Men hur ofta händer det i alla ligor i världen, de stora ligorna, att det tar 5 minuter ett VAR-beslut? Jag tror till och med att man har gjort forskning på det där. Det är typ 45 sekunder i snitt. Alltså i snitt.
Får jag flika in?
Ja, ni får flika in hur mycket ni vill.
Jag kommer snart.
Snabbt innan Hazem tar över micken i 3 timmar. Men det som inte jag fattar varför de små klubbarna i Allsvenskan inte är med VAR, är för VAR. För alltså VAR kommer gynna dem. Inte på alla fall. Men ibland kommer det gynna dem. VAR kommer vara dåligt för de stora klubbarna. Det är vad jag tror. Alltså, nu om vi snackar La Liga. VAR har ju inte varit så bra. Absolut inte bra. Alltså VAR har ju typ förstört känslan att kolla på fotboll. Men det är något vi måste leva med. Samtidigt nu om jag frågar domaren som kommer döma EM, svenska domaren Glenn eller vad han heter.
Glenn Nyberg, ja.
Vi kan bara fråga han, är du med eller är du inte med VAR? Jag tror att hans VAR kommer säga att mer rätta beslut kommer när VAR finns. Alltså du ser vilka marginaler det är. Spelaren är så här lite framför och det är offside. Det förstör fotbollen, ja. Men vill vi allsvenskan i Sverige bli som de europeiska länderna lika bra och verkligen fler klubbar kan gå
till. Men det vill inte svenska fans. Det är det som är hela grejen. Svenska fans skiter i Europa. Det är det som är hela grejen. De menar att de är emot den moderna fotbollen. Det är till och med att du kommer se slogans sånt.
Ja. Jag ska lägga en kommentar på det där snart, men fortsätt.
Nej, jag vill inte snart. Vi vill ha det nu, Hazen. Vi vill ha det nu. Vi väntar.
Okay. Låt mig gå in så här. Jag ska börja med en serie som vi aldrig pratar om. Vi pratar om den turkiska serien. Ärligt talat, där var det, jag vet inte vad de gör. Alltså jag tror de sitter där uppe och dricker chai och nötter och något annat. För att vissa gånger, alltså var beslutar man bara, vad håller ni på med? Alltså är det verkligen en straff? Det är så här, bollen kan studsa från ingenstans på handen och man bara pip, man bara vad fan hände? Den är så här, en solklar straff där det verkligen knuffas att spela på det, typ, det på den nivån. Och samma sak vissa domare där också, de tar inte hjälp av VAR. Alltså solklara situationer, de kan ta, har VAR till hjälp, de skiter i VAR. Så jag förstår många svenska supportrar. Går vi över till liksom, just du var inne på även La Liga, där också. Alltså hur, jag vet inte vad domarna exakt gör riktigt, hur de pratar med varandra. Att man inte har måltekniken fortfarande där, att man ligger efter på det sättet och ändå är en stor liga med massa pengar, det finns. Du behöver inte vara orolig, som i allsvenskan, det kommer vara dyrt. Och så ändå så failar man liksom. Går vi in på andra serier, det är upp och ner, absolut det funkar inte. Men jag ska vara ärlig, nu kommer många kanske bara, vad fan pratar han om? Men om VAR ska funka, så kommer det funka i Sverige. Jag tror inte Sverige kommer ha de här problemen. För att vi är för mesiga för att kunna göra misstag, så man vill göra rätt ifrån sig. Och det kommer ge ganska mycket om man inför VAR i allsvenskan. Så nu, låt mig komma över till domarperspektivet. Som domare, man vill ha hjälp. Man vill ha stöttning. Man vill göra rätt för sig. Man vill inte göra fel. Den enda gången du gör fel, det är om du har bestämt dig för att påverka matchen. Kollar man ute i många matcher där ute, nu är det klassiko, domaren vill ju stå i centrum. Det är det. Många domare vill ju vara i centrum. Även i turkiska serien där många domare blir slagna och sånt. Det är för att man har självmant valt att göra fel för att vara i centrum. Man vill ha rubriker kring sig själv. Man vill göra ett namn för sig själv. Och sättet att få namn för sig själv, jo, göra alltså tydliga misstag. Men i Sverige tror jag inte det kommer vara så. Jag tror i Sverige domarna kommer behöva, de vill ha den här hjälpen för att nu får de massa kritik. Alltså de missar ju, kolla på häromdagen, Hakim. Tar ju den där straffen och många kritiserar honom. Hade han haft VAR, jag tror inte många hade kritiserat honom för att han ändrade sitt beslut. Det är det vi pratar om. Det är dubbelmoral inom svensk fotboll och publik. Hälften av dem vet inte vad de pratar om.
VAR, alltså Hazen, du kommer få hela TikTok på dig. Jag säger såhär, Sverige gick in i mig. Sverige kommer gå in i dig.
Nej, men
alltså, ni är välkomna. Ni är välkomna och säga vad ni vill. Men VAR kommer funka i Sverige, tro mig. Men de som kommer hata är de som vill verkligen se att domaren gör misstag. Så bestäm er, ska domaren göra rätt för sig eller ska domaren göra misstag? Och det är typ den frågan vi pratar om. Vi pratar inte om varför VAR ska finnas. Visst, det är dyrt för klubbarna. Det är dyrt. Absolut, men då kanske det är dags för svensk fotboll att börja satsa ordentligt på fotboll, för att ishockey kommer inte finnas alltid.
Nu alltså, fattar jag ingenting.
Inte jag heller. Nej, men det här som jag är inne på.
Ja, men jag håller med mycket i det.
Ja, alltså, absolut. Alltså folk måste veta och måste förstå nu när vi snackar. VAR kommer inte, alltså det kommer inte alltid vara bra. Men det kommer vara bra när de väl behöver den. Alltså det kommer inna mest domarna, speciellt i allsvenskan. Alltså nivån är katastrof.
Alltså nivån, vadå nivån är katastrof?
Jag menar nivån på domarna är dåliga. Det är för lågt.
Det håller jag. Men det
han var han tycker. Jag som domare ska inte
säga något. Nej. Alltså allt jag, Mirza, allt jag säger, det är vad jag tycker och det är vad jag har sett.
Jag håller inte med. Så dåligt.
Men nivån är dålig. Ett. Två, vi inte bara allsvenskan utan i La Liga, nivån är katastrof. domarnas nivå är katastrof. Kan de ens döma? Alltså ibland ställer man den här frågan. I El Clasico, vi som Barca-fans, okej, vi förlorar matchen. Real förtjänar att vinna. Vi stänger det här. Men Modric fick guldkort minut 80 eller vad det var. Modric hade jättesent. Och jag är inte domare. Jag kan inte så mycket om domarna eller något. Men jag vet att han ska få ett tidigt guldkort. Samma sak gäller Vinicius. Vinicius tacklar Kondi. Kondi ramlar. Vinicius går och triggar igång honom. Men då är det Kondi som får guldkort. Sen är det självklart domare till domare. Det är en domare som jag verkligen gillar. Och för mig är världens bästa domare. Och det var han som dömde VM-finalen. Jag tror inte han tog hjälp av VAR i en enda gång. Kanske förutom Messis tredje mål i förlängningen. Alla straffar tog han dem direkt.
Det är där vi är inne på. VAR finns om du behöver använda. Behöver du inte använda VAR, du är såklart säker på dig själv. Fine, kör på. Han väntar in på sista beslutet. Alltså, och lyssna in på vad VAR säger också. VAR håller med honom. Perfekt. Men låt mig komma in också på att jag är inne på att det är dyrt att ha VAR. Det är ju, du betalar 6 domare istället för 3. Istället för 4. Nu börjar jag tappa bort mig. Men du betalar 4 domare just nu. Kommer in VAR så är det helt plötsligt 7 domare du ska betala. Det är lite teknikgrejer, utrustning. Det ska vara rum för det. Och vem är det som får betala det här? Jo, de som går och tittar på fotboll. Det är medlemmarna. Och det är det som gör att många vill inte ha VAR för det blir för dyrt sen för dem. Jag tror många hushåll har svårt att betala den här.
Är det verkligen medlemmar som betalar för VAR?
Ja, jag tycker ändå Hazen har väldigt klok poäng.
Det ska alla supportrar ha. Nu kan ni börja älska mig, jag älskar er också.
Nej, om vi ska stänga det här snacket om VAR. Visst, VAR är inte bra. Det är inte alltid bra, men ibland behövs VAR. Mm. Förr eller senare kommer VAR finnas i Allsvenskan. Oavsett om du bakom TikTok-videon lägger en hatkommentar. Ni kan ingenting ha fått. Men VAR kommer finnas i Allsvenskan. Och jag tror det är max inom 5 år.
En tidsfråga.
Det är en tidsfråga.
Jag tror inte ens inom ramen om 5 år. Jag tror vi pratar om ramen om 1 år, 2 år. Jag tror det är snart.
Oj! Ja, men det tror inte jag. Ja, det är alldeles för stort motstånd inom den svenska sportkulturen. Aldrig att inom 2 år.
Två år efter tidigt, jag tror det.
Hazen har fått insider här av domarkåren.
jag tror att anledningen till det är att det nu är det många domare som flaggar upp. Jag tror det här att man vill också ta bort hat mot domarna. Man är i behov av fler domare. Och det ska vara en trygg miljö för domarna. Även för de som är förebilder som dömer allsvenskan som kommer ut i Champions League. I Champions League är många vana vid att det finns VAR och så kommer man helt plötsligt till allsvenskan och då är det helt plötsligt man ska klara sig utan VAR. Det är som att jag ska gå en match och döma själv och nästa match ska jag ha headset. Det är 2 olika saker. Prata, var 3 domare och var själv. Du missar offside när du själv. Men har du 3 domare så missar du inte. Och det är samma sak med VAR. Det är det. Så.
Alltså många kommer bli arga, många kommer hålla med om det vi säger, men slutet av ändan, jag tror alltså det...
Lyssna, jag ska sätta ner, avsluta det här jättefint. Sänk skatten så kommer det vara råd.
Ja, herregud alltså, jag orkar inte. Kör, vi gör så här, hörrni, jag vänder mig mot kameran och först och främst vill jag säga stort tack till alla tittare. Glöm inte att följa oss på TikTok, glöm inte att följa oss på YouTube. Prenumerera på vår kanal. Följ oss på TikTok som sagt. Följ oss även på Instagram och Spotify. Vi kommer även lägga upp som sagt i videon så att ni vet exakt vad ni ska göra. Glöm inte heller att följa Hazem på TikTok och sociala medier. Vi kommer lägga upp så småningom och framförallt Hamoudi också givetvis som ni absolut ska följa på sociala medier. Vi kommer lägga upp. Ni får också följa mina privata sociala medier om ni så vill. Jag vill säga stort tack grabbar till er för det här fantastiska avsnittet. Det har varit väldigt långt. En och en halv timme, vilket bara är rekord. Men det visar bara att vi har många åsikter och tankar. Och utan att gissa för mycket, det här är inte det sista avsnittet vi gör. Utan det kommer bli fler avsnitt framöver. Men med det sagt vill jag säga stort tack och till alla er.
Stort tack till Hammoudi.
Ja, det måste, vi måste faktiskt säga stort tack till Hammoudi och vi kommer se Hammoudi framöver, räkna med det.
Precis.
Ja, och med det sagt så önskar vi er en fantastiskt fin helg och utan er så existerar inte vår familj, så ta hand om er så
ses vi. Följ oss.
Yes, ciao.
Bravo, Hammoudi.